Podplay.
Innan det här avsnittet börjar så vill jag bara berätta att det är uppdelat i del 1 och del 2.
Till slut så avräkte han ur sig vad jag har dödat någon. Och jag har dödat honom. Och jag trodde inte det var sant liksom.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ines. Välkommen hit till podden.
Tack.
Kan du bara börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag heter Ines och är ensamstående mamma.
Och vad är anledningen att du skrev in och ville vara med i podden?
Nej, men jag ville nog vara med för att få dela min berättelse och livet med de andra som lyssnar och som redan varit med. Så, för att få dela liksom min sorg.
Och i korta drag, vad handlar din historia om?
Den handlar om hur det var att vara tillsammans med en man som åkte in för mord när jag väntade barn.
Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om hur du växte upp, dina familjerelationer och den här tiden innan den här mannen kommer in i ditt liv. För du var ju väldigt ung när du träffade honom. Men berätta, hur var det innan?
Jo, men jag växte väl upp i en dysfunktionell familj med föräldrar då som led av psykisk ohälsa, bland annat. Och de var separerade från, jag minns inte, jag kanske var 3-4 år eller någonting. Jag har både hel- och halvsyskon. Och min mamma var väldigt ung själv när hon fick mig. Och båda mådde ju inte bra och hade nog själva oläkta trauman i bagaget. Så, min mamma särskilt då träffade ju en del män som inte var särskilt snälla mot henne.
Och din uppväxt med, ditt mående, skolan, kompisar. Hur såg det ut? Och vem levde du med? Levde du med mamma eller levde du med pappa? Eller delade de på vårdnaden?
De hade delad vårdnad. Men jag bodde mestadels hos min mamma. Vars pappa varannan helg typ när jag var liten då. Och gick i skolan och det gick väl inte jättebra då. Jag blev lite retad, men jag svarade nog med ilska mer när jag var ledsen. Så jag blev utåtagerande och hade ganska mycket koncentrationssvårigheter. Och sen så hade jag ju då föräldrar som inte mådde bra själva för att min mamma var väldigt trött. Och behövde hjälp och avlastning. Hon kämpade. Medan min pappa då inte var jättemycket till hjälp. Och när jag var omkring 11 år så gick det så långt att det blev en av mina föräldrar då försökte begå suicid. Och den andra ville inte leva. Hade problem med alkohol. Och ja. Så jag blev då jourhemsplacerad. Och bodde då i en jourfamilj i några månader. Och sen flyttade jag till ett fosterhem då. Var jag 11. Till jag var ungefär... Ja, jag bodde där ungefär 2 år då. Så socialtjänsten gjorde mycket fel där faktiskt. Om jag ska vara ärlig, som jag fått veta efteråt. Men när jag kom hem så levde ju min mamma i en destruktiv relation. Och jag saknade nog att få bli sedd liksom av henne och få tid med henne. Men den här mannen då skulle vara med. När hon hälsade på ofta och sen hade jag syskon. Och jag kom väldigt tidigt in i puberteten.
Du sa när hon hälsade på, vart hälsade hon på?
I fosterhemmet då, när hon skulle hälsa på efter psyk och sådär. När hon började må lite bättre. Men då var hon ju i den här relationen då. Och han skulle ju vara med alltid och det vill jag inte. Men så var det. Under tiden jag bodde i familjehemmet kan jag säga innan jag flyttade hem så hade jag ju redan påbörjat självskadebeteende och sånt. Och nej, men jag hade ju ingen att prata med heller när jag tänker efter. Jag fick ju inte något stöd eller någon hjälp att prata om vad som hade hänt eller så. Så jag tror att jag la mycket skuld på mig själv som barn för mina föräldrars dåliga mående. Att det var jag som var jobbig eller att de inte orkade med mig och så. Lätt att göra tror jag. Så när jag kom hem där sen så tror jag att jag blev lite upprorisk, rebell eller vad man ska säga. Så jag sökte mig väl till likasinnade, lite äldre då eftersom att jag var väldigt tidig i utvecklingen.
Och det här när du kom hem, är det när du kommer på besök eller är det att du flyttar hem från?
När jag flyttar hem.
Vilken ålder är du i ungefär då?
13.
13. Mm.
Men jag hade ju redan fått de här kompisarna under tiden då. För jag hälsade ju på mamma en helg i månaden eller så under tiden jag bodde där. Sista tiden då. Ganska destruktivt var det. Inte jätteupplyftande. Kan säga. Och smyg, rökte och självskadade helt enkelt. Och började ta ut med alkohol. Så ja, men vi hamnade ju på samma skola i högstadiet. I en liten by. Och började skolka. Och bråka. Jag utreddes ju då för ADHD också. För jag hamnade på BUP kort därefter alltså.
Du kom ju också inom några år till ett behandlingshem.
Samma år faktiskt.
Samma år.
Mm.
Och när är det du träffar den här mannen för första gången?
Ja, det var ju i slutet på min behandlingshemsresa. Som jag hade åkt in och ut ifrån under flera år då.
Just det, och det är på behandlingshemmet som du då kommer till samma år här, i början av din tonårstid.
Mm.
Om vi går framåt lite till, ja, du kan sammanfatta lite tiden på behandlingshemmet och sen berätta om hur träffar du mannen?
Nej, men jag satt väl på behandlingshem, både då öppet HVB och SIS-institutioner. Från att jag var 13 till jag var 17,5. Och det var fruktansvärt att inte få bo med sin mamma. Som man älskar då. Att inte få ha kontakt med omvärlden där ute. Och jag fick ringa liksom hem eller telefonsamtal till henne. 2 samtal om dagen i 10 minuter. Och var jag arg så kunde jag bli nedbrottad av flera män. Och blev jag utåtagerande så hamnade jag på isolering. De körde ju med blocksystem och sånt också. Så det var mycket bestraffning. Och man bodde då med andra tjejer som var likadana.
Hur skulle du säga att det här, vad hade det här för inverkan och påverkan på dig som person?
Mycket negativt skulle jag säga. Särskilt på första stället jag var på, för jag var bara 13. Jag var den yngsta där. Och det här var ett privat ställe. Och den äldsta som bodde där var 19. Och de blandade både tjejer och killar. Så det var ju väldigt mycket... Jag skulle säga att det var ren förvaring. För de jobbade varken med behandling eller stödjande samtal. Eller så. Så att nej, men jag fick ju prova på alla möjliga droger och fortsätta och självskada. Och alla hade sex med alla, ungefär så.
Och det var ingenting personalen här märkte, alltså just med droger och så?
Jo, det gjorde de emellanåt. Och på vissa ställen då, när de misstänkte, så kunde de ju ta drogtest då, urinprov. Och på sist hade man inget val, för det var ju liksom nakenvisitation och ja, man fick sitta på toaletten tills man hade lämnat prov, eller så hamnade man på avskilt. Så ibland så händer det ju att man torskade då.
Mannen kommer in i ditt liv under den här tiden.
Mm.
Hur går det till och vad är det här för typ av man?
Ja, det var ju sista stället då jag satt på, och då hade det börjat vända lite för mig efter något tråkigt hade hänt. Så jag började skärpa mig och fick veta att jag skulle slussas ut då till en träningslägenhet. Jag hade faktiskt på en permission smugglat med mig min mobil in. Så jag kunde smyga in på nätet. Och där hade jag fått kontakt med han då. Han tog kontakt med mig. Så jag bara gick in och kollade. Jag var inte intresserad av att träffa någon seriöst just då. Så jag svarade inte till en början. Men sen gjorde jag det någon vecka senare. Och då blev det även snabbt prat i telefonen. Och vi bestämde oss för att ses. Det var nog kärlek vid första ögonkastet. Typ den känslan fick jag. För han var väldigt... Då tyckte jag han var väldigt fin. Och väldigt charmig. Framåt så. Självsäker. Det var attraktivt tyckte jag. Och tryggande på något sätt för mig då. Jag tror det var en ganska kort stund, en 30 minuter eller någonting. Och första kyssen kom ju där också. För det var kallt, det var vinter. Så skulle jag skoja med han och stoppa handen innanför tröjan, och då drog han mig till sig då och kysste mig. Så ja, det blev mycket pussandes där, och sen var det dags att säga hej då.
Hur kändes det att säga hej då?
Det var jobbigt, för jag ville nog inte släppa honom då, och han ville nog inte släppa mig heller. Men där var det ju, där kände man att nu har jag träffat rätt liksom, så. Mannen i mitt liv.
Var det här första mannen du träffar på det sättet?
Nej, jag har ju träffat män innan, men det här var ju, tror jag att jag kände liksom i den här åldern att nu är jag, liksom går jag mot, jag blir snart myndig, jag ska flytta till eget. Och hade nog en längtan och en dröm om att äntligen få liksom bygga, skapa min egen familj.
Hur pågår de här träffarna? Vad händer efteråt? Och vad vet du och vad får du veta om mannen?
Han var ju bara något år äldre än mig. Några år. Och det jag visste om honom var att han hade ett förflutet, att han haft en tuff uppväxt själv, så Med missbruk bland annat och mycket våld. Och själv, ja, men ungefär gått samma väg som jag sen. Åkt in och ut på olika hem och institutioner. Men det jag fick veta som avväxte lite, jag var ju så van vid den här sortens människor, så det var inget konstigt. Men det som skilde sig åt lite var ju att han även då hade suttit i fängelse, fast han var så ung. Och faktiskt då tagit en annan människas liv, fick jag veta. Men det var ju... Nej, men jag kände nog att jag fick en liten konstig känsla i magen liksom. Det var lite obekvämt. Men det var nog lite svårt att greppa samtidigt, för att jag hade ju lärt känna han. Men han var ju, han framstod inte som någon galning liksom, eller så riktigt.
Fick den här informationen om att han hade dödat någon ändå inte dig att ta avstånd, bli rädd, backa och ifrågasätta?
Nej, konstigt nog gjorde det inte det. För att när han förklarade då, han hade ju inte suttit länge för den här grejen. Dels på grund av åldern då. Men sen var det, han blev ju inte dömd för mord.
Vad blev han dömd för?
Vållande till annans död. Men jag tror att det skulle egentligen lutat åt dråp. Faktiskt. Så han satt ju bara en kort tid, kan man säga. Så jag tror att så som han la fram det till mig, så, och jag, vi kände ju inte, vi hade inga gemensamma kontakter eller vänner eller så. Så det var ingen jag kunde, ingen som varnade mig eller jag kunde rådfråga eller så, utan jag gjorde min egen uppfattning om honom helt enkelt. Och det jag tyckte var attraktivt med han, det var ju att han var skötsam nu då.
Du visste att han var skötsam, eller var det det intrycket du fick eller det han berättade om?
Det var det han berättade. Och den uppfattningen jag fick liksom, eller intrycket då. För han jobbade och ville någonting bra med livet. Så det, och då tänkte jag mer att, ja, men jag har alltid velat försöka förstå liksom människor och varför man blir som man blir, gör som man gör. Och då tänkte jag att ja, alla kan göra misstag, typ.
Var du rädd att det här skulle kunna hända igen?
Ja, det var jag nog. Inte rädd på det sättet, men jag var väl, hade väl ändå en tanke om att det kan ju ske, i och med att han hade väldigt kort stubin då. Och kunde bli väldigt arg på folk när de trampade han på tårna. Så ja, men inte mot mig egentligen var jag inte jätterädd. För jag var inte rädd för han just då liksom. Att han skulle göra mig illa på det sättet. Men jag kände ett ansvar när jag gick med han ute. Typ, eller vi skulle träffa andra män och så. Då kunde jag känna ett ansvar i att försöka liksom lugna han och trygga honom på något sätt. Så. För att jag var rädd att han skulle göra något dumt och försvinna från mig.
Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med My Safety. Nu när sommarsemestern börjat och många är ute på vägarna är My Safetys självriskförsäkringar extra smarta. Självriskförsäkring bil kompletterar din bilförsäkring och kan täcka självrisk vid till exempel ett stenskott och kan även gälla om du hyr bil både i Sverige och utomlands. Den finns för leasingbil och även i en variant som kan täcka självrisken på hemförsäkringen. Båda går snabbt att teckna på mysafety.se. Självriskförsäkring hem kostar 139 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 23 000 kronor. Självriskförsäkring bil kostar från 119 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 20 000 kronor. Gå in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte täcker. Tack MySafety för att ni sponsrar Älskade psykopat.
Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
Kan du berätta om den här tiden då? Hur ser era träffar ut? Hur fort går ni in i en relation efter det här första mötet? Och vad är det du får uppleva med honom?
Nej, men vi blev nog ett par efter det. Den gången så kände vi att det ska vara vi. Och vi fortsatte träffas på de få permissionerna jag hade kvar. Och jag åkte... Han kom ju till mig då. Och sen åkte jag till honom där han var. För ingen av oss hade liksom eget boende just då. Och det var väldigt härligt just då. Men det jag märkte väldigt snabbt var att han var väldigt överbeskyddande. Och ville gärna veta allt jag gjorde. Jag tror han kände sig trygg när jag var kvar där. Säker liksom. Och inte, när jag var på hemmet och inte kunde träffa folk hur som helst. Men jag märkte ganska snabbt. Det var bara någon månad senare sen. Så vi skulle fira en högtid. Och hade bara känt varandra i 2 månader då. Och då var vi tillsammans med andra människor som inte jag kände utan från hans sida. Och jag såg då att han hälsade på en person och märkte att han drog handen rätt snabbt efteråt i bakfickan. Och så frågade jag han sen vad det var. Vad fick du för någonting, sa jag. För vi hade ju diskuterat tidigare om att vi inte ska ha några droger i den här relationen eller så. Utan den ska vara ren och fin. Och han försökte bortförklara det. Men det var inget vi hälsade bara. Men sen, jag har väldigt svårt att ge mig. Och fick se sen då att han hade ju fått något av honom. Knark då. Och jag sa till han att släng det. Men det ville han inte. Och då erbjöd han sig att vi skulle kunna ta det tillsammans sen. Och jag sa att jag vill inte det. Jag är inte fri än. Att jag kunde liksom, det kunde skita sig fullständigt. Och då bara smulade han ner det i grusgången och kastade det. Och sen, där och då kände jag att han vill mig väl. Han vill ta hand om mig och han är rädd om mig. Sen... Nej, men det var också den gången faktiskt som jag märkte att han var väldigt dominant. Och ville bestämma ganska mycket över mig, även sexuellt då. Och tog sig vissa friheter som jag inte var jättebekväm med. Men det var ju tyvärr ett självskadebeteende jag hade använt mig av tidigare också. Så jag hade nog lite svårt att urskilja då om det var kärlek, att han var rädd om mig. Och eller om det var så att han bara gick över de här gränserna för att han kände att han kunde det. Och jag minns inte jättemycket exakt. Sen flyttade jag ju till min träningslägenhet då. Som är möblerad. Jättefin faktiskt. Med då personal eller kontaktpersoner som jag får träffa. Inte varje dag men någon gång i veckan. Som ser efter mig så att jag kan ta hand om mig själv och sköta hushåll. Och får då börja arbetsträna. Testa på. Ja, men trivdes ändå med det. Ganska bra. Det kändes lite ensamt i den staden nu bara för jag kände inga andra. Men jag försökte hitta någon hobby. Typ började dansa lite och så. Men jag fick ju inte ha någon inneboende där. Och var egentligen tvungen att meddela när någon skulle komma och hälsa på. Men han bodde inte jättelångt ifrån. Så han kom ju på helger sen och hälsade på.
Var det någon som visste om er relation? Alltså hade du någon kontakt med familjen? Och visste de med det här med att han, med hans bakgrund och att han hade dödat en annan person?
Ja, min familj visste det. Och de träffade även honom. Men jag tror de fick ändå ett ganska bra intryck av han som person ändå. Jag minns inte om jag berättade från början exakt allt. Utan de fick lära känna honom. Sen även jag fick träffa hans familj. Delar av den i alla fall. Och ja, så, och vi var ju ett offentligt par, var vi. Stolta.
Ändras er relation nu när du är mer ute, bor i den här träningslägenheten, arbetar, lever ett lite mer fritt liv? Hur påverkar det hans beteende och person och er relation?
Ska jag vara ärlig så var det inte jättebra. Det blev, alltså vårt första så här, riktiga bråk var ju bara efter några månader. Och vi hade ju bara varit tillsammans egentligen några månader när jag hade flyttat ut dit. Och jag märkte att han blev mer kontrollerande och väldigt svartsjuk och överbeskyddande, skulle jag vilja påstå. I början såg jag det som något som var lite, ja, men som en kärlekshandling. Att det var fint, jag kände att han brydde sig om mig. För jag hade ju inte fått det där av mina föräldrar innan, av min pappa eller så. Utan där, så jag kände att men han bryr sig om mig och är rädd om mig och älskar mig, tänkte jag. Tills det började gå lite överstyr. Det var när vi inte var med varandra. Jag vet, ibland när jag skulle tvätta till exempel, så hade vi en gemensam tvättstuga på gården där. Som man fick gå in och boka tvättstid i. Och då kunde man ju se varandra genom rummen olika. Och jag var ganska, ja, men det var ett litet stökigt område egentligen. Men då kunde jag lämna mobilen uppe i, alltså hemma då i den korta stunden. Och hade jättemånga missade samtal och meddelanden. Och då var det inte särskilt trevliga saker. Utan jag hade ju, jag var en hora ganska tidigt. För att jag hade ju varit där nere och sugit av någon. Eller haft sex med någon. Eller så. Han trodde jag var otrogen. Men det var mer anklagelser han kom med då. Tills jag kom tillbaka och då fick förklara. Jag blev ganska arg själv och hade ganska, jag kunde tända till liksom och hett temperament. Så jag kunde gå i försvar ganska snabbt och börja bråka. Men sen också liksom att jag skulle behöva bevisa allt då. Att det inte var sant. Och jag satte gränser också och försökte göra det. Bara att jag blev kallad hora liksom av någon jag älskade. Och som jag kände mig då trygg med. Det var inte, ja, men det kändes ju inte bra. Gjorde det inte. Och att han kunde säga det med glimten i ögat. Jag tänkte, men det är ingenting man skojar med. Eller om ens, eller nej, men det gjorde han, fortsatte han ju att göra emellanåt då. Och nej, men vi sågs för mest på helger. Ibland så kom han dit i smyg. För att han jobbade ju då. Men vi var nog ganska ensamma för det mesta. För att han hade inte mycket vänner. Utan det var liksom familj. Eller släkt. Och jag hade ju brutit också med många. När jag, alla år jag hade suttit där. Och skulle starta något eget nytt. Så vi var nog ganska ensamma i vår relation. Det var bara vi. Och lite släkt och familj. Jag hade en tjejkompis. Men henne tyckte han inte om att jag träffade. Eller umgicks med.
Den här relationen utvecklar ju sig ytterligare. Mm. Och det kommer ju en stor vändpunkt.
Nej, men jag blir ju myndig. Och jag minns då när jag fyllde 18 på min 18-årsdag. Och skulle då flytta och få egen lägenhet. Så det var nog världens tråkigaste firande, om jag ska vara ärlig. För då vill man ju ut och fira och festa med kompisar. Men jag satt ju hemma då och fick besök av familj. Och han kommer ju då också såklart. Och han tyckte ju inte att jag skulle festa. Sen ville han ju då förlova sig. Och det gjorde vi. Men det var ju inte så att han gick ner på knä och friade eller något sånt. Utan det var bara, varsågod, så. Och vi var förlovare. Och det var jättekonstigt. Men jag skulle ju då flytta till min lägenhet då. Som jag bodde i många, många år sedan. Och, men jag fick fortfarande inte ha någon inneboende då, innan jag fick ta över kontraktet. Men han blev av med jobbet för att han hade gjort bort sig. Så han fick en tillsägning då och fick inte vara där på ett tag. Och då vet jag att han flyttade hem till en familjemedlem så länge. Och jag träffade han inte då på någon vecka för att han mådde inte jättebra. Men jag såg ju på bilder eller när vi pratade video då att han började smalna av mycket liksom i ansiktet och så. Och jag känner ju igen de där tecknarna så jag fattar ju att han håller på med någonting nu då. Tatt ett återfall eller någonting sånt. Och sysslade nog med kriminella saker. Och då kände jag väl att jag behöver ta hand om han nu. Så han fick ju komma till mig då.
Var det här en anledning att du höll dig kvar? För det hade varit destruktivt innan. Och sen så kommer de här sakerna. Ser du det här som varningsflaggor att distansera dig? Att bryta det här? Och du mår kanske inte heller jättebra själv. Hur gick dina beslut och känslor och tankar? Här tänkte du på det?
Ja, det sjuka är att jag inte kände att jag ville lämna han på grund av det han gjort eller så, för att jag såg hur dåligt han mådde. Utan jag kände nog hela tiden behov av att jag måste rädda honom. Trodde jag kunde rädda han och hjälpa honom. Få han att ändra på sig liksom och bli en bättre, en stark, bra man. Han pratade ju tidigt om att han ville göra mig gravid då. Att han ville ha barn och många barn. Och jag hade inte jättemycket erfarenhet av barn alls. Men jag kände nog ändå att om jag skulle vilja ha barn för att få en mening liksom. Någon att ta hand om. Och men vi bråkade så galet mycket. Det var jättemycket bråk hela tiden. Men också jättekärleksfullt emellanåt. Och jag gjorde slut många gånger när jag blev arg och kastade ut han. Eller när han blev arg och sådär. Det var turbulent. Men jag kände alltid att jag behövde ha honom ändå. Det blir ju som ett beroende. Fattar jag ju nu efterhand att det är som en drog man måste ha. Sen var det, jag blev ju gravid. Just då så var det ju rätt bra, en bra period. Och jag fick ju veta det ganska tidigt. Och det var väldigt blandade känslor. Det var läskigt, men det var också spännande och häftigt. Men jag blev nog väldigt Ja, men jag var nog glad mestadels också. Och då var jag ju inte så jättegammal. Och hade inte liksom fixat livet helt. Men ja, här kom en vändpunkt då. Och jag berättade det för honom på telefon. Och han blev jätteglad. Så vi bestämde ju snabbt att vi skulle behålla det. Vilket vi gjorde. Men jag minns att det blev en jobbig tid. Så. Dels för att mitt psyke blev sämre. Jag var tvungen att lägga av med medicinen jag åt. Och det ställer till det mycket. Även hormoner och sådär. Och sen fick jag nog en tanke om att hur ska vi klara av att försörja det här barnet? Ja, det var mycket tankar kring det. Och mycket tjafs och bråk. Och jag kände ju att han var väl inte ett jättebra stöd. Så, egentligen. Man fick inte jättemycket hjälp. Men vi hade ju varandra. Så, men han mådde ju inte bra, märkte jag ju. Och det hände saker i hans liv jag inte hade helt och hållet koll på. Men han var väldigt arg också den här tiden. Väldigt arg på en person. Som han tyckte hade gjort fel då. Och de hade ju gjort en hel del tillsammans som handlar om pengar. Bland annat. Och missbrukat ihop med. Och ja, men han kände sig nog lurad, tror jag. Och hade svårt att släppa det han hade gjort då. Och jag var ju då gravid i... ja, typ höggravid egentligen under den här tiden. Och han pratade om det hemma med och hade väldigt svårt att släppa. Och han uttryckte någon gång att han vill mörda honom, ha ihjäl honom liksom. Och det sa jag att det kan du ju inte göra, för att vi ska ju ha barn, du kan inte så. Men
väcktes de här tankarna kring att han har mördat någon tidigare och att det här kan hända igen?
Jo, men jag tror att det ploppar upp någon tanke så. Men inte... Nej, det är ingenting man tror ändå liksom sen att en person ska göra. Utan man kan ju räcka ut sig grejer när man är arg. Så, nej men jag sa bara, men det gör inte det. Säg istället hur du känner så. Det kommer ju bara bli pinsamt då. Och han förlorar dig, helt enkelt. Eller... Ja, det har du rätt i, så. Och jag bara, du får sköta dig nu. Så jag tror inte det fanns någon tanke på att han skulle göra det egentligen, faktiskt. Men det hände ju.
Hur får du veta det här och hur är den... Träffade honom den dagen?
Mm. Nej, men jag minns den dagen. Väl. Ja. För vi hade planerat att åka till ett ställe tillsammans. Men det blev inte så. För jag sov länge när jag var gravid. Och... han sysslade med sitt, helt enkelt, och skulle göra någon affär eller så, jag vet inte vad det var. Så jag och åkte till en annan stad då, och jag skulle ju också dit, jag hade bestämt att vi skulle åka tillsammans. Men då skulle han dra iväg när jag hade vaknat, och då blev jag arg och stressad, och ja, jag kunde vräka ur med saker då, och bad han dra, typ. Och åkte själv. Helt enkelt för att jag skulle möta upp en vän. Jag skulle göra lite grejer och möta upp en vän sen då i samma stad. Och under tiden då märkte jag att han betedde sig konstigt i och med att han har väldigt mycket kontrollbehov och vill gärna liksom veta vad jag gör och så. Till att när jag började skriva eller ringa så kom inte meddelandet fram, eller han svarade inte under vissa tider, och sen så kom det något meddelande.
Vad tänkte du när du inte fick tag på honom?
Nej, men jag bara blev arg och tänkte, vad sysslar du med? Och tänkte, ska jag vara ärlig, så den tanken jag hade var nog, ja, men det fanns en tanke att han gör något dumt nu. Nu gör han dumheter liksom. Eller att han var otrogen, tänkte jag. Ska kanske träffa någon annan bakom min rygg eller något. Och dagen går där. Jag var irriterad över saker och träffade min tjejkompis då. Och försökte ha det trevligt liksom. Och sen började det bli sent och jag... Jag tänkte, ska jag ta tåget hem eller hur ska jag komma hem, eller ska vi åka tillsammans? Och han stängde av mobilen och satte på den, och det var till slut då så sa han att jag kommer och hämta dig med en vän då. För han körde inte. Och då kom de dit. Det första jag ser på honom är att ögonen ser konstiga ut, liksom annorlunda ut, och han var lite stissig. Och jag tänkte, vad är det? Jag brukar märka om han har bara druckit någon öl eller så. Han tål inte sådana grejer. Och jag frågade han där direkt, bara, men vad är det? Vad har du gjort? Har du tagit någonting? Jag minns att jag frågade, har du tagit något? Nej, det har jag inte. Kom nu, vi måste åka nu. Och jag tyckte han kollade liksom konstigt på min väninna då. Lite sliskigt nästan. Och det brukar inte han göra. Så att jag blev liksom väldigt... Och det blev väldigt hetsigt. Och vi fick åka helt enkelt. Men jag kände att det var någonting. Och den vännen han som körde då visste jag ju var en känd... Alltså han missbrukade då. Men trevlig. Men tjatig. Så, och när vi åkte... Men han var jättekonstig och jag var helt säker på att han hade varit otrogen. Det var det jag tänkte liksom. Och tagit någonting antagligen. Så jag gav mig inte liksom. Utan fortsatte tjata på han, och det var inget. Och han skulle fixa pengar, och det var hela vägen fram till mitt hem då. Där vi bodde. Så... fortsatte han och var konstig. Och jag vet att vi stannade till någonstans. Och där drog jag tag i han och konfronterade honom. Och hotade med att jag skulle lämna han och allt möjligt. Och då blev han hetsig och hårdhänt och tryckte upp mig mot en vägg. Och han var ändå ganska rädd om mig när jag var höggravid. Och då blev jag lite chockad. Och då tog han tag i mig argt och sa att jag har mördat någon, sa han. Och jag bara, du är knäpp. Man tror ju inte på det. Alltså, han bara, nej, jag skojar, sa han då. Jag bara, men är du sjuk i huvudet? Sen när vi kom hem märkte jag att de började lägga upp massa grejer, materiella saker. Som inte var deras. Datorer och allt möjligt stulet, då fattar jag ju. Telefoner och... vi skulle ju då lägga oss och sova. Men jag kunde inte ge mig. Och då blev jag tjatig och jobbig, tror jag. Till slut så bara vräkte han ur sig vad... Jag har dödat någon. Och jag har dödat honom. Och jag trodde inte det var sant liksom. Jag bara, nej, men du ljuger. Vad snackar du skit för? Du har varit otrogen liksom. Jag var ju helt inställd på det. Men
du hade så svårt att tro på att det här var sant ändå.
Ja, det hade jag. Men när Han, jag sa, då vill jag ha detaljer om detta nu stämmer, sa jag. Och det fick jag. Inte hela sanningen, för det fick jag veta senare sen. Mm. Han hade tagit hans liv på ett brutalt sätt. Och jag fick detaljerat veta hur personen såg ut och läten som kom ifrån kroppen. För jag frågade, är du säker på att han är död? Ja, jag är säker.
Vad händer här nu? Och vad känner du, hur är din, vad gör du i det här läget? När du får veta något så här fruktansvärt.
Jag tror det var väldigt svårt att ta in att det var sant. Och han började ju direkt att... ja, om du säger det till någon, eller någon får veta det, då kommer du också åka dit, sa han. Och jag hade ju inte ens hunnit landa i det för skyndande och brottsling. Och då kommer du också bli dömd och då kommer vårat barn vara utan både mamma och pappa. Och började liksom med att man får inte prata nära telefoner eller saker för det kan av... Alltså jätte sådär. Och det hade inte ens sjunkit in hos mig än att det här var sant. Tills jag gick bara och tänkte, vad ska jag göra? Jag tänkte på att jag behöver honom. Det var min tanke, jag behöver dig. Och fattade inte ens vad han hade gjort knappt. Och jag ska föda barn snart.
Var det därför du kände att du behövde honom?
Ja, men han var ju min gud, tänkte jag. Alltså han var ju min räddning till att... och min motivation att sköta mig och mitt liv. Annars såg inte jag någon mening med det. Och sen hade jag ett barn i magen, så jag kunde inte göra något dumt mot mig själv eller så. Jag tror att jag... Det blev bara som ett... Jag hamnade i ett vakuum, i en bubbla, och det kändes som att jag inte var närvarande längre. Jag tänkte, vad ska jag göra? Och hans vän kommer upp och jag fick ett sammanbrott, tror jag. Skrek och grät, och då kom hans vän upp och sa, har du berättat? Och jag bara, berättat vad? Ja, hon vet. Och då var det som att då fick jag bekräftat att det är sant. Så att jag tänkte, ska jag ringa polisen eller vad ska jag göra? Det är skitsvårt i ett sånt läge. Eller i alla fall för mig var det, och jag var så ung och ensam. Men jag vet att jag bara packade ner hans skit i väskor och jag ville inte röra hans händer. Jag ville kasta ut honom och jag gjorde det. Och jag ville inte ta i honom och bad dem dra. Och han ville inte det först, men sen skulle de det. Och på väg ner då så drog jag in honom igen. För jag klarade inte av att vara själv, jag visste inte vad jag skulle göra. Och från den stunden så hade jag väldigt... Jag hade svårt att komma till ro. Det kändes bara overkligt, jag var inte... närvarande och blev bara tillsagd vad jag ska säga och göra. Och det som var så jobbigt var att personen då som var avliden blev ju efterfrågad dagen efter redan. Det var fruktansvärt att veta att det finns en person någonstans. Jag visste inte exakt vart och inte kunde göra någonting.
För det du var rädd för, vad var du rädd för? Vad var det som ändå gjorde att du inte anmälde till polisen?
Det är det här som är så konstigt, för att det jag var rädd för var att förlora honom och bli själv. Inte för honom. Och det är i efterhand så fattar jag inte själv vad som hände i min hjärna just då. För att jag, det känns som att jag hamnade i ett konstigt tillstånd som jag bara överlevnadsstrategier så här. Och det var jättejobbigt att inte säga till någon. För jag ville ju göra det egentligen, bara skrika ut det. Och jag gick och tänkte på det här hela tiden, samtidigt som jag inte ville förlora han. Jag var en jättetung börda att bära. Ja, det var fruktansvärt. Och det dröjde ju ett tag.
Kommer det här fram till polisen till slut?
Ja, det kom fram till slut. Han var nog ganska tidigt misstänkt. Men det tog en tid, gjorde det. Och jag minns väl att men polisen stormade ju vårat hem. Vi låg och sov och vaknade av att de stod i lägenheten. Hur de kommit in, det vet jag inte. Men det var ungefär som i en film. Kändes det som att man var i någon slags actionfilm eller någonting. Det var galet. Vi hörde att det är polis, gapade dem. Och det var många, fick jag veta sen. Och jag vet att han satte sig upp snabbt i sängen. Och det var som att det var en lättnad i honom på något sätt. Men han kollade mig inte i ögonen en enda gång. Och jag minns bara att han ropade att akta henne, hon är gravid. Och då kom de in då i sovrummet och plockade med sig honom, och det var polisen med dragna vapen alltså. Och jag fick stanna kvar, och ja, de tog med sig han och de skulle göra husrannsakan och allt möjligt då. Och jag fick ju då, jag visste ju vad det handlade om, men jag fick ju inte säga något för att jag var för rädd helt enkelt.
Och i nästa avsnitt får vi höra del 2 av Ines berättelse.
Podplay, en del av Power Media.